Vi kan ju börja med att titta på och repetera det som vi tittade på förra gången. Vi studerade om de två sista ryttarna. Vi såg hur de representerade kristendomens långsamma gradvisa förfall till det som Bibeln kallar för antikrist, eller det stora avfallet inom kristendomen, som vi såg kallades för Babylon i Uppenbarelseboken. Och den här symboliken är hämtad ifrån Gamla testamentet. Vi har det antika Babylon som förde Guds folk, förde Israels folk in i fångenskap. Och på samma sätt så hamnar kristendomen igen i en babylonisk fångenskap på ett sätt. Under det andliga Babylon som förföljer Guds folk, som besegrar dem och tar dem till fånga under en här tid. Sedan den här jordiska, eller förlåt, det här antika Babylon har också, innan det Babylon faller, så har de en stor fest där i Daniel kapitel 5. Och där så dricker de en massa vin. De blir berusade, jordens alla kungar är där. Och de blir berusade. Och därefter så faller Babylon. Medie-Persien, kungarna från öster kommer, de torkar ut floden Eufrat. Och samma symbolik används i Uppenbarelseboken för att beskriva det andliga Babylons fall. Och sedan så kallas Guds folk ut ur Babylon i Gamla testamentet. Och de varnas för att stanna kvar, för då kommer de delta i Babylons straffdomar. Och på samma sätt kallas Guds folk ut ur andliga Babylon också i slutet, efter att Babylon har fallit. I Uppenbarelseboken 17 så såg vi den här kvinnan som representeras under namnet Babylon. Och det står där i vers 1 att en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Igen här så ger Babylon jordens kungar vin att dricka, som förbereder Babylon för dess slutliga fall. Men det, man tittar i vers 4, så står det här att kvinnan var klädd i purpur och scharlakan, smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. Och i handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Och på hennes panna var skrivet ett namn: en hemlighet, det stora Babylon, moden till skökorna. I kapitel 18, vers 2 så står det, kommer ett budskap ut till världen som säger att fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredes vin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne. Och så vidare. Och sen så i vers 4 så kommer den här rösten från himlen som säger: gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Babylon kommer inte att omvändas. Babylon kommer att falla. Och Guds folk måste ta sig ur därifrån. Hon har en bägare i handen. Och i den här bägaren så har hon vin. Vad är det för ett vin som hon har i sin bägare? Ja, det är vad vi ska titta på idag. I Gamla testamentet så beskrevs vin ofta som läror eller åsikter. Om vi tittar i Jobb kapitel 32, vers 17-19, så är det en person som säger så här: också jag vill ta till orda, också jag vill säga min mening, säger han. Ty jag är uppfylld av ord, anden inom mig tvingar mig, se mitt inre är som instängt vin, likt en ny vinlägel är det nära att brista. Så han vill berätta sin mening. Han vill berätta vad han tror i det här fallet. Och han beskriver det som det är vin inom honom som vill komma ut och brista. Och det finns många texter som ni har fått i ert blad där, som ni kan titta upp hur ordet vin faktiskt används för att beskriva läror på, av olika sätt. Antingen goda läror eller dåliga läror. Och vad är det, hur är det med Babylons vin? Jeremia 51, vers 7. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Känner ni igen språket? En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hederna folken. Därför blev de från vettet. Så det här handlar inte om bokstavligt vin, även om bokstavligt vin förstås tar bort vettet också från människor. Det här handlar om, men på samma sätt som fysiskt vin tar bort vettet från människor, så gör också det andliga vinet som Babylon ger, tar bort vettet från människor. Och det tar bort vettet från hedna folken. Hedna folken tog del av Babylons läror. Och därigenom så blev de från vettet, står det. Så det här är symboliken som används. Och vi vet att Babylon, eller Antikrist, eller det här avfallet i Uppenbarelseboken, de skulle komma, som det står i Apostlagärningarna 20, vers 29-30. Paulus säger så här: jag vet att när jag har lämnat er skall rovlystna vargar komma in bland er, och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets, alltså ur kristendomens egna led, står det. Ur er egen krets ska män träda fram, och vad ska de göra?
Förvränga sanningen.
Här ser vi Babylons vin, vi ser de här falska lärorna. Sanningen ska förvrängas. Varför? Jo, för att kunna dra lärjungar över på sin sida. Ni vet, under Konstantins tid så ville man utöka församlingen, eller hur? Man ville få in fler lärjungar på sin sida. Och vad gjorde man? Ja, det var inte så populärt att vara kristen, att få överge alla avgudar och alla de här sakerna. Så då kompromissade man lite grann, man förvrängde sanningen. Och på det sättet så fick man in fler lärjungar på sin sida. Andra Petrus brevet 2:1 säger att det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er, återigen bland de kristna, kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Det är viktigt med sanningen, eller hur? För Petrus beskriver det som förödande läror. Det står att de ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Så det är allvarliga saker, och Gud vill varna sitt folk för Babylons vin. De här lärorna som kom in genom de här olika hästarna som representerade församlingen under den här avfallets tid. Vad var det för läror som kom in? Jag vill att vi ska titta ikväll på fyra stycken läror som smög sig in i kristendomen under den här tiden. Det fanns många fler, men jag vill titta på fyra stycken ikväll. Den första är en mänsklig religion. Vi ska titta på, eller gärningslära om man vill kalla det så. Första Mosebok kapitel 11, där är första gången som Babel, ordet Babel, förekommer. Första Mosebok kapitel 11. Och det är Babels torn. Hur många har hört om Babels torn? Jaha, precis. Babels torn, vad hade hänt där? Jo, hela jorden talade ett och samma språk. Och Gud hade lovat, han hade gett ett löfte efter floden att det skulle inte komma någon ny flod. Men de här människorna, de tänkte att vi ska minsann akta oss, eller vi litar inte riktigt på Gud, utan vi vill på vårt eget initiativ rädda oss själva ifall det skulle komma någon ny flod. Så de byggde ett torn som skulle sträcka sig upp till himlen, står det. Mycket intressant. Och de ville skapa ett imperium som skulle stå emot Gud och hindra Guds verk. Så Gud steg ner och förbistrade språken. Och därför så pratar vi svenska här istället för hebreiska, eller vad det nu var man talade ursprungligen. Det vet jag inte. Kanske det ursprungliga språket inte ens fanns kvar. Vem vet? Finska. Det kan ni debattera om. Men åtminstone så blev det massa, alla olika språk har sitt ursprung enligt Bibeln här vid Babels torn. Och sen står det där i vers 9: det fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Ordet Babel är hebreiska, och eller ja, det, på babyloniska så betyder det gudarnas port. Men på hebreiska så betyder det förvirring. Ni kan jämföra ordet babbel, man babblar. Det är ungefär samma betydelse. Så massa förvirring och oreda var vad som kom härifrån. Och det här blev en bild på det här fallna religiösa systemet. Det blev en bild på en religion som skulle rädda sig själv istället för att se till Gud och lita på hans löften. De skulle med hjälp av sina egna ansträngningar klättra upp till himlen istället för att lita på att Gud skulle bevara dem. Så det blev mänsklig religion, eller om man vill kalla det gärningslära. Daniel 4, vers 26-27, så står det: när kungen, det här är Babylons kung Nebukadnessar, när kungen en gång gick omkring på taket av det kungliga palatset i Babel, tog han till orda och sade: se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka, min härlighet till ära. Så Babylon representerar mänsklig religion, det representerar mänskliga ansträngningar. Att människan blir räddad genom saker och ting som de själva gör istället för att lita på Jesus, istället för att lita på Kristus. Vad lär Bibeln om det här? Här är från Gamla testamentet. Vissa människor tror att i Gamla testamentet då blev man räddad genom sina gärningar, genom saker och ting som man gjorde. Lägg märke till vad Hesekiel säger. Hesekiel 33, vers 13. Om jag säger till den rättfärdige att han ska få leva, och han sedan förlitar sig på sin rättfärdighet och gör det som är orätt, så ska ingen av hans rättfärdiga gärningar bli ihågkommen, utan han ska dö för det orätta han har gjort. I Bibeln, i Gamla och Nya testamentet, så är budskapet detsamma. Dina goda gärningar kan inte försona dina synder. Dina goda gärningar kan inte köpa dig en plats i himlen. I Romarbrevet 3:20 så står det att det inte genom laggärningar som någon, eller genom laggärningar kan ingen människa bli rättfärdig inför Gud. Jesaja kapitel 64, vers 6, också Gamla testamentet. Det står: vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel, står det. Så i Gamla testamentet var det inte så att om jag ansträngde mig tillräckligt mycket, om jag gick tillräckligt många pilgrimsfärder, om jag bad tillräckligt många böner, om jag offrade tillräckligt många offer, då skulle Gud godkänna mig. Nej, alla våra goda gärningar var som en rättfärdig, eller förlåt, som en smutsig klädsel, står det. De hade inget värde i Guds ögon för att kunna förlåta synden. Och det är Nya testamentet väldigt klart över också. Men Babylon representerade å andra sidan en religion där mina egna ansträngningar kunde skaffa mig rättfärdighet. Vad säger Bibeln om hur vi ska kunna få del utav nåden, utav rättfärdigheten? Det står, ty av nåden är ni frälsta i Efesierbrevet 2:8-9. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det är otroligt viktigt. Vi kan inte genom våra ansträngningar på något sätt lägga till Guds arbete eller på något sätt göra oss själva mer godkända inför Gud. Våra gärningar är som en smutsig klädsel. Vi måste ta emot nåden ifrån Gud. Det är bara Jesus som kan göra oss rena. Vi kan inte säga att jag måste bli bättre först innan jag går till Jesus, utan vi måste gå till honom precis som vi är. Filipperbrevet 3:9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus rättfärdighet från Gud genom tron. Så genom tron, genom att vi litar på Jesus, vi tar emot det offret som han har gjort, han har gett för oss, som Johannes kapitel 1 och 12 säger, att i tro ta emot den här gåvan som han ger gratis. Det är så som en människa kan bli rättfärdig. Och de goda gärningar som vi gör kommer inte att på något sätt göra oss mer mottagliga för inför Gud. Romerska kyrkan började att förlora det här ur sikte. När hedendomen, hedniska lärorna kom in av gudadyrkan och andra saker kom in i kyrkan, så började man att förlora greppet om att det var genom tro som människan blev frälst. Istället så började man att säga, ja, du måste se till, om du gör en synd, visst, okej, du kan få förlåtelse, men först måste du säga några Ave Maria. Du måste göra en del botgörelse för dig. Du måste kanske, till och med gick de så långt att man kunde betala för att släppa människor fria ur skärselden. Avlaten, som det kallades. Den romerska kyrkan satte upp sina präster. Och nu var det inte längre Gud som förlät människor, utan nu är det prästerna som förlåter människor deras synder. Det är kyrkan, det är institutionen, det är påven, det är munkarna och nunnorna där. Det är de som vi måste se till. Och Rom började att ha pilgrimsfärder. Man kunde gå på Pilatustrappan där i Rom till exempel. Och om man klättrade upp på sina knän på den här trappan och kysste varje trappsteg, så fick man förlåtelse för sina synder. Och det var garanterat. Det var instiftat här. Du hade, till och med gick Rom så långt att de införde korståg. Och korståg innebar helt enkelt att varje människa som deltog i att kriga mot Guds fiender, som ofta var de som höll sig till Bibeln. Om man tog till vapen mot de här personerna, så var man garanterad en plats i himlen. Om man dog i korståg, så var det ingen sorg. Man var direkt till paradiset. Tror ni inte att många människor började komma på de där? Det är klart att de gjorde det. De hade inte Bibeln. Bibeln förbjöds. Människor kunde inte studera Bibeln. De kunde inte upptäcka de här sakerna. Det var bara de absolut mest lärda som kunde latin, som ens kunde läsa en så helig bok. Och det här skapade otroligt stort mörker. Ni vet, ni känner till berättelsen om Martin Luther, hur han kröp upp på de där trapporna i Rom. Och han slogs av den här tanken att den rättfärdige ska leva genom tro. Och det slog honom så hårt att det här blev början på reformationen. Han insåg hur långt romerska kyrkan hade gått i att lita på sina egna gärningar för att bli godkänd inför Gud. Här är Babylons lära, här är Babylons vin som smög sig in i kristendomen. Den andra läran som Babylon var känt för finner vi här i Jeremia kapitel 5, vers 2 och vers 38. Säg, Babel är intaget. Bel har kommit på skam. Merodak är krossad. Dess avgudabilder har kommit på skam. Dess avgudar är krossade. Ty det är ett gudabildernas land. Med sina skrämmande avgudar uppför de sig som galna. Här har vi en av de lärarna också som spred sig till andra religioner. Det var avgudadyrkan. Förresten, det här med gärningslära, det finns i varenda hednisk religion. Rättfärdighet genom tro är någonting som endast finns inom judendomen och kristendomen i den ursprungliga bemärkelsen. Och det kom från Babylon helt enkelt. En annan sak som kom från Babylon var just avguderi, avgudabilder. Och dessa avgudar tillbad man. Det fanns över 200 avgudatempel i Babylon, det antika Babylon. Vad hade Gud sagt om avgudar? Han hade gett budord som var ganska så tydliga. I de 10 budorden som han skrev ner i sten. Förresten, om något är skrivet i sten, vad betyder det? Att det är fast, eller hur? Eller betyder det att det ändras? Det är svårt. Gud skrev det, han skrev det med sitt eget finger. Han skrev inte med en penna, han sa inte åt någon ängel att göra det. Han sa, nu, det här är så viktigt så jag ska komma ner själv. Och jag skriver ner de 10 budorden för att det ska vara klart och tydligt för alla att det här är min morallag. Den behöver ni följa, den kan ni inte ändra på. Och Gud sa i de här orden, du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ganska tydligt så säger Bibeln att vi ska inte göra såna här avgudar. Vi ska inte göra avbilder, vi ska inte böja oss ner inför dem, vi ska inte tillbe dem, vi ska inte vörda dem på något sätt. Tredje Mosebok 26:1. Ni ska inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod. Och inte heller i ert land sätta upp några stenar med inhuggna bilder för att tillbe dem. Ty jag är Herren er Gud. Gud hade gett klara och tydliga besked till Israel om vad som gällde angående avgudadyrkan. Om vad som gällde angående sådana avbilder uthuggna i sten eller i andra i metaller eller i trä eller vad det än kan vara. Men det här var Babylons lära och Gud sa akta er för det. Men under kompromissens tid som vi har pratat om så vad gjorde man? Jo, man hade hedningar som tillbad och som tillbad sina avgudar. Och sen hade man kristna som inte gjorde det. Så då gjorde de ett mästerverk. De sa vi slår ihop det här på något sätt. Och så byter vi ut namnen på de här avgudarna. Så nu är det inte längre, förresten det är ganska intressant. Den här statyn finns i Peterskyrkan. Och en arkeolog skriver så här om den. För många år sedan ställdes en bronsstaty av guden Janus som hittats i Rom uppe i Peterskyrkan med sina nycklar i händerna. Det var exakt samma gud, inte en omgjuten staty av det nedsmälta bronset. Men den identiska guden själv i all sin ursprungliga fulhet, vilket kan bevisas genom dess dublett i sten som jag hittade i valven under kyrkan. Okej, vad säger han? Jo, han var, och det här var på 1800-talet som han undersökte det här. Och han kom fram till det att det finns en bronsstaty med guden Janus, som föreställde guden Janus. Den står idag i Peterskyrkan, men det är inte längre Janus. Det är Petrus. Här är Petrus som står, och om ni tittar på hans fötter så är de helt nedslitna. För att pilgrimer vallfärdar hit. Och varje pilgrim de går och de drar sina händer över tårna. Så under århundradena så har det slitits ner. Så hans tår är nästan helt borta. Varför gör de det? Jo, det är tillbedjan. Alltså det är det som händer. De går, de vördar den här statyn uppehåller dem. De gör precis det som Gud hade förbjudit människorna att göra i det andra budordet. Och det är egentligen en avgud, bara att de har bytt namn på den. Så det var ju smart för att få fler lärjungar med sig. Men det blev förödande för läran. Det blev förödande. Och de här babyloniska lärorna smög sig in i kyrkan istället. Hur gjorde romerska kyrkan för att bli kvitt det här andra budordet då? Eller hur kom man runt det? Ja, faktiskt så gjorde de en sak. De tog bort det helt enkelt. Smart, va? De tog bort andra budordet. Om du tittar i katechesen, i den romerska katechesen, så finns inte budord, det andra budordet där. Det finns bara ett budord som säger du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och sen, det andra budordet borde vara det här som vi läste. Att du ska inte göra dig någon avbild, men det finns inte. Utan nästa budord är du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Så hur skulle man göra då? Då hade man bara 9 budord. Så då kom man på en idé att vi splittar på den sista budorden. Så nu finns det 2 budord som säger du ska inte ha begär. Det ena budordet säger du ska inte ha begär till din nästas hustru. Och sen finns det andra som säger du ska inte ha begär till din nästas hus och ägodelar och så vidare. Genialt och smart. Och faktum är att även i den lutherska katechesen så har man ärvt det här ifrån...
Hur satt han inte sig emot det?
Ja, jag tror att vad lutherska katekeserna har gjort, de har åtminstone inkluderat vissa delar av det andra budordet i det första budordet. Men ändå, det här var någonting som hände då, för att bli av med det. Man plockar bort det helt enkelt. Och hur kunde man ens ha mage att plocka bort Guds bud som man har skrivit i sten? Romerska kyrkan lär att kyrkan står över Bibeln. Kyrkan har fått makt att bestämma vad som är rätt och vad som är fel och vad en kristen ska göra och vad de inte ska göra. Det är helt enligt den romerska kyrkan. Så bara för att Bibeln säger det betyder det inte att du måste följa det. Utan bara om den romerska kyrkan har tolkat att Bibeln säger så behöver du göra det. Så enligt deras egna skrifter, jag har inte citatet här, men enligt deras egna skrifter så har påven makt att förändra på till och med Guds budord. Så, genialt sett så lyckades de med det här. Men det här är Babylons vin. Babylon kom in i kyrkan, hedendomen kom in och de här hedniska lärorna blev en del utav den allmänna kristenheten. Så därför har vi också i många olika kristna sammanhang så har man ikoner och man har avgudabilder som människor kommer och de böjer sig ner inför och de tycker att det är en otroligt andlig, fantastiskt tillfälle att få se de här avgudarna. Så det var det. Uppenbarelseboken 2:14. Här hittar vi den tredje läran som utgör en del av Babylons vin. Uppenbarelseboken 2:14 så står det så här. Något har jag emot dig, ni minns det var till församlingen i Thyatira. Något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Bileam, hur många känner till berättelsen om Bileam? Ni minns den talande åsnan. Bileam var Guds profet och han ville gå och eller så kom Balak då, kungen i Moab, och ville att du måste förbanna Israels folk. Och för att göra en lång berättelse kort, åsnan räddar hans liv och han går och välsignar Israel istället. Och då kan man tycka att berättelsen vore slut där, men det hände någonting mer. Bileam lärde Balak. Han sa, vet du vad? Jag kan inte göra annat än välsigna Israel så länge de är trogna. Men om du kan få dem att vända sig till avgudar, då är det kört för dem. Så, han gjorde så. 4 Mosebok 25:1-3. Medan Israel uppehöll sig i Sittim började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider. Och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Så det här var vad Bileam gjorde. Och i psalm 106 och vers 28 så står det något mycket intressant. Det beskriver samma händelse. Och det står att de slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda, står det. I fjärde Mosebok så står det bara att de tillbad deras avgudar, de offrade till deras avgudar. Här står det att de offrade till döda. Och det var så att den babyloniska religionen, precis som de flesta andra hedniska religioner, handlade om förfädersdyrkan. Det handlade om att hjältarna som hade dött, dina förfäder, det var de som var gudarna. Det var de som gjorde massa mirakulösa saker. Och hur kunde de tro att dessa döda släktingar var gudar? Jo, för att de trodde på att människans själ i sig själv var odödlig. Att människan hade odödlighet i sig själv. Och därför om hon dog så dog hon inte, utan hon vandrade vidare på något annat sätt. Om du tittar på de stora pyramiderna. Vad är syftet med att, varför gjorde de så mycket ansträngningar med att bygga de här pyramiderna? Det var för att få evigt liv. Det var för att faraonerna skulle kunna vandra vidare, skulle kunna få ett fantastiskt ställe i nästa liv. Och de la arméer, de la ägodelar och guld och allt möjligt som de skulle ha med sig på den här resan till livet därefter. Nu, när de tillbad de här döda släktingarna som kom tillbaka och spökade, var det verkligen de döda? Första Korinthierbrevet 10:20. Nej, säger de. Vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Så det är inte de döda släktingarna i sig själva. De trodde att det var de döda som kom tillbaka, men i själva verket så var det onda andar som tog skepnaden av de döda, kom tillbaka och låtsades vara dem, och de tillbad de här avgudarna. Vi läser i andra Korinthierbrevet 11:14 att det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Han kommer inte som någon som har något monster som har massa horn och klövar. Nej, han kommer som en ljusets ängel. Han ändrar skepnader. Han tar en skepnad som ser ut att vara otroligt vänlig. Och på det här sättet så lurar han miljoner människor till att följa honom. Och det här är vad vi skulle kunna kalla för spiritism. Gud hade starkt förbjudit spiritism och all form av kommunikation med de döda. I 5 Mosebok 18, 10-12 så säger han så här. Du, hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld. Eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster. Ingen andebesvärjare. Ingen som bedriver trolldom. Och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant. Och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud om för dig. Alla andra nationer som Gud fördrev, de höll på med de här sakerna. De kommunicerade med de döda. För grunden till all den här hedendomen låg i det här att de döda vandrade vidare till nästa liv. Men så kom de tillbaka ibland och de talade med dig, de kommunicerade med dig och gav dig instruktioner. Så det här var grunden för spiritismen. Och Gud sa, det här är avskyvärt för mig. Gud gick till och med så långt i 3 Mosebok 20, vers 27. Så han sa att en man eller kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig ska straffas med döden. Man ska stena dem. Skulden för deras död är deras egen. Det var dödsstraff på att kommunicera med de döda under Gamla testamentets tid. Varför var det Gud så angelägen om att de inte skulle hålla på med det här? Jo, för att det var inget annat än kommunikation med onda andar. I Jesajas bok, kapitel 8, vers 19. Så ger Gud klara och tydliga instruktioner till sitt folk. Jesaja 8, vers 19. Det står så här. När de säger till er: fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar. Jesaja 8:19. När de säger till er: fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara: skall inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Otroligt många människor lyssnar inte på det här. De har ersatt Bibeln med spiritistiska manifestationer. De får besök utav döda. De på något sätt så möter de döda på olika sätt. Och det som de här döda människorna berättar för dem. Och det är inte döda, det är onda andar egentligen. Men det som de här döda berättar för dem, det tror de på istället för Bibeln, istället för Gud. Gud ställer den här frågan. Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Jättemånga människor gör det. De vill hellre lita på uppenbarelser från andra sidan än på Guds ord. Och det här är livsfarligt. Det är en babylonisk lära som smög sig in i kristendomen. 1 Timoteusbrevet 4:1. Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandars och till onda andars läror. Så på det här sättet så kan den onde direkt undervisa människor om hans vilja istället. Det här är väl vad man skulle kunna kalla för Biliams lära, som jag tror Bibeln talar om i Uppenbarelseboken 2. Att människan i sig själv är odödlig. Det här kom genom Babylon till Medipersien, som tog över det. Och när Grekland erövrade Medipersien tog de över den här läran. När romarna erövrade Grekland så tog romarna över det här. Och sedan sakta men säkert så förenades det också in i kristendomen. Som en grundpelare till och med bland många, i många kristnas ögon. Att människan är odödlig. Att människan i sig själv har odödlighet. 1 Timoteus 6:16 visar att så här stämmer inte. Det står att Gud, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Du och jag är inte odödliga. Inte ens änglarna är odödliga i sig själva. De har villkorlig odödlighet från Gud. Endast Gud har odödlighet i sig själv. Titta på Romarbrevet 2:7. Gud ska ge evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Om jag ställer en fråga: om jag söker efter mina nycklar, har jag dem då?
Nej.
Nej. Om vi söker efter odödlighet, har vi odödlighet då? Nej. Så Bibeln är ganska tydlig med att vi är inte odödliga. Människan är inte odödlig. Gud kommer ge odödlighet åt de som följer honom. Men han kan ta bort det lika gärna. Hur är det med människans själ? Ni har några texter i ert studieblad som ni kan titta på. Men Psalm 22:30 gör det ganska tydligt. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä. Alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. Så vad betyder det? Om jag inte kan hålla min själ vid liv, vad händer med själen? Den dör. I Hesekiel 8:4 så står det: den själ som syndar ska dö. Bibeln är klar och tydlig med att själen är inte någonting odödligt i sig själv. Vi hinner inte gå in på vad själen är exakt, men en annan person som satte sig upp emot själens odödlighet var Martin Luther. Martin Luther angrep starkt själens odödlighet. Påven Leo hade utfärdat en skrift som sa att den är förbannad som säger att själen inte är odödlig. Martin Luther satte sig upp emot det här. Han säger så här: jag tillåter påven att själv stifta trosartiklar. att själen är odödlig och alla dessa avskyvärda fabler som utgör en del av de romerska dekretalernas sophög. Han var rakt på sak. Han sa det här stöds inte av någonting förutom påvens eget dekret. Det finns inte i Bibeln. Martin Luther trodde inte att själen var odödlig. Och det här har skakat många. Många tyckte att han går för långt i sina resonemang. Men han var inte den enda. Det var andra reformatorer som Tyndale i England som hade precis samma uppfattning. Vad händer då när man dör enligt Martin Luther? Han säger så här i sin kommentar till predikaren. Här har vi åter ett ställe som bevisar att de döda inte har någon känsla. Det finns, säger han, ingen plikt, ingen kunskap, ingen visdom där. Salomo anser att de döda sover och inte alls märker något. De döda ligger endast där och räknar varken dagar eller år. Men när de uppväcks kommer det att förefalla dem som om de bara hade sovit ett ögonblick. Fantastiskt, va? Martin Luther talar om döden som en sömn. Att man var inte medveten, man flög inte vidare till någon annan del som hedningarna tänkte, utan man var död, man sov fram till uppståndelsen. Och här igen så säger han, det här var ett otroligt hopp för honom. I The Christian Hope så säger han, vi ska sova tills han kommer. Och knackar på den lilla graven och säger, Dr. Martin, vakna! Då ska jag stå upp. På ett ögonblick och vara lycklig med honom för alltid. Det här var Martin Luthers hopp. Om du läser Martin Luthers lilla katekes till exempel, så du finner ingenting om själens odödlighet här. Du finner endast att Gud ska ge evigt liv på uppståndelsen, på den yttersta dagen. Då ska han ge människor evigt liv. Vad lär Bibeln om det här? Stämmer det överens med vad Martin säger? Predikaren 9, 5-6 och vers 10. De som lever vet att de måste dö. Men de döda vet ingenting. Och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. Så hur mycket vet de döda? Ingenting. Deras kärlek, deras hat, deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka. Där finns ingen kunskap eller vishet. Helt enkelt, man är borta. Man sover en drömlös sömn. De som har lagt sig i sängen någon gång och man har varit otroligt trött, så man har bara slutit ögonen och sen plötsligt är det morgon. De som har haft någon sån erfarenhet. Några stycken. Mest hela tiden. Så kommer det att vara i döden. Det är som en medvetslös sömn fram till uppståndelsen. Johannes evangeliet 11. Jesus beskrev döden som en sömn. Han talar om Lazarus. Han säger, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom, herre, sover han så blir han frisk. Men Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han hade talat om vanlig sömn. Nu sade de helt öppet till dem, Lazarus är död. Nu sa han helt öppet till dem, Lazarus är död. Så när Jesus beskrev döden, så beskrev han det som en sömn, helt enkelt. Och Johannes evangeliet 5, 28-29, när skulle man komma till himlen då? Förvåna er inte över detta, säger Jesus, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Så de skulle uppstå till det eviga livet. De var säkra där på himmelens hårddisk någonstans och Gud skulle väcka dem igen. Han skulle knacka på den lilla graven och sen skulle de få stå upp och vara lyckliga med honom för alltid. Jag hinner inte gå igenom det här. Andra Thessalonikerbrevet beskriver det och ni har fler texter i ert studieblad. När Jesus kommer tillbaka vid den sista basunens ljud, då ska de döda i Kristus uppstå, står det. Och då ska vi tillsammans möta Herren i rymden. Det är det hoppet som de kristna såg fram emot. Det var det som de längtade efter. Det här med att själen skulle vandra vidare till något annat plats, det fanns inte den tidiga kristna läran. Om du tittar i Apostlagärningarna, kapitel 2. Jag måste bara visa det här. Apostlagärningarna kapitel 2. Vers 29. Här så säger Petrus, predikar på pingstdagen, han säger: mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Så han säger helt enkelt: David är död och begraven. Om den många gånger traditionella uppfattningen är sann, att människan kommer direkt till himmel eller helvete när de dör, så borde ju David i så fall vara i himlen, eller hur? Där han var en man efter Guds hjärta. Men titta i vers 34. Vad säger Bibeln? Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Så klart och tydligt. David hade inte farit upp till himlen. När människan dör, enligt den tidiga kyrkan, så låg de i väntan på uppståndelsen. Här är Justinius martyren. Från 165 efter Kristus, ganska tidigt, otroligt tidigt. Och lägg märke till vad han säger. Helt otroliga, ett otroligt citat. Om du har fallit in med några som kallas kristna, men som inte erkänner detta, alltså sanningen om uppståndelsen talar han om, och vågar häda Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, och säger att det inte finns någon uppståndelse från de döda, och att deras själar när de dör tas till himlen, tro inte att de är kristna. Det här är inte en kristen lära. Och du kanske har... Förlåt?
Så tänker vi ju nu hela tiden att...
Visst är det så? Ja, visst är det så. Och det är det här som är grejen. Vi har säkert, många flesta av oss, vuxit upp med den här förståelsen att det är det som händer. Det är det som prästerna säger. Men faktum är att det fanns inte i den tidiga kristna kyrkan. Det här var någonting som kom in senare. Var kom det ifrån? Hur blev det så här? Professor Amos Phelps från Yale University, han är metodist. Han förklarar raka rör var det här kommer ifrån. Han säger: denna lära om medfödd odödlighet kan spåras genom de leriga kanalerna av en korrupt kristendom, en förvrängd judendom och hednisk filosofi och en vidskeplig avgudadyrkan till den store bråkmakaren i Edens lustgård. Protestanterna lånade den från katolikerna, katolikerna från fariseerna, fariseerna från hedningarna och hedningarna från den gamle ormen som först predikade läran bland paradisets oansenliga trädgrenar för en publik allt för villig att lyssna och höra den nya och fascinerande teologin: ni skall visst inte dö. Vad var det ormen sa där? Gud sa: du ska dö när du äter av det. Ormen sa: ni ska inte dö. Ni ska bara vandra vidare till någon annan ställe. Ni ska bli som gudar, som han sa sen, eller hur? Era ögon ska öppnas. Ni ska bli som gudar. Och det var precis det som babyloniska lärarna trodde. Man blev en gud när man dog. Det här är ursprunget till hedendomen. Och det är därifrån, tyvärr, som kristendomen har fått den här läran ifrån också.
Mm-hmm.
Då är det så. Så man kan ju... Man kan berätta för dem hur det är, på, tror jag, att de får sova en drömlös sömn i väntan på uppståndelsen. När Jesus ska komma tillbaka. Vet ni, många har tappat bort det här med Jesu återkomst. Så de tänker att ja, men man kommer direkt till det här paradiset. Men jag tror inte att det är därifrån det kommer. Det står här i Encyclopedia Britannica: kristna tankar om en uppdelning av kropp och själ har sitt ursprung hos de gamla grekerna och fördes in i kristen teologi i ett tidigt skede av Sankt Gregorius från Nyssa och Sankt Augustin. Och det var på 400-talet efter Kristus som de här tankarna började komma in. Det här är Babylons vin. Det här är falska läror. En sista sak som vi inte har tid med. Men jag går igenom den ändå. Det antika Babylon tillbad solen sedan urminnes tider. Soltillbedjan var centrum för den babyloniska läran. I Hesekiel kapitel 8 så får Hesekiel en syn när Israels folk har påverkats av Babylons lära. Och de vänder sig och tillber solen. Och Gud säger det här är något av det mest fördärvliga som de kan göra. Tillbe solen. Han har skapat solen för en välsignelse. Men de gör det till en avgud istället. Ni har fler texter om det. Men faktum är att hedningarna tillbad solen på solens dag. Varje vecka. Och den veckan kallades för söndag. Det står kyrkan tog den hedniska filosofin. Här är från The Catholic World, en katolsk källa. Kyrkan tog den hedniska filosofin om själens odödlighet och sådana här saker och gjorde den till trons sköld mot hedningarna. Hon tog det hedniska Pantheon i Rom, templet för alla gudar, och helgade det åt alla martyrer. Så har det förblivit till denna dag. Hon tog den hedniska söndagen och gjorde den till den kristna söndagen. Solen var en av hedendomens främsta gudar. De gamla nordborna kallade honom Balder, den vackra, den vita guden. Solen hade tillbedjare vid samma tidpunkt, alltså på söndagen, i Persien och i andra länder. Det är i sanning något kungligt med solen, vilket gör den till en lämplig bild på Jesus, rättvisans sol. Därmed verkar kyrkan i dessa länder ha sagt, behåll det gamla hedniska namnet, alltså söndag. Det ska förbli heligt och helgat. Och så blev den hedniska söndagen som var tillägnad Balder, den kristna söndagen, helgad åt Jesus. Det här är bara historia, okej. Jag säger ingenting. Det här är rent historiskt vad som hände. Det var så som det gick till. Bevarandet av det gamla hedniska namnet Deus Solis. Det här är från Lectures of the History of the Eastern Church, en historiker, Arthur Stanley, som skriver. Bevarandet av det gamla hedniska namnet Deus Solis, eller söndag, som den veckovisa infallande kristna högtiden, beror till stor del på föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar, både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Vilken dag var det som Gud helgade? Första Mosebok 2, vers 2-3, så står det: på sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på den sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så Gud valde dag. Han sa, den här sjunde dagen, den har jag avsatt, den ska vara helig. Han gav ett av de där oföränderliga budorden. Så skrev han in det i sten. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Typ på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Nu, man kan tycka, det är väldigt godtyckligt av Gud att sätta upp en dag. Tänk om det inte passar för mig. Tänk om det krånglar för mig just den dagen. Då kan jag väl ändra på det. Varför är det så att det spelade verkligen någon roll för Gud att det var just en specifik dag? Det tycks det i alla fall. I gamla testamentet så var det till och med dödsstraff på de som bröt mot sabbatsbudet. Så som det var med avgudadyrkan och tillbe onda andar och så vidare. Så Gud såg allvarligt på det. I Hesekiel 22 så tillrättavisar han prästerna. Han säger att prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt. Och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater. Och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Det handlade om Gud, en dag att möta Gud på. En dag som var speciellt välsignad av honom för att få träffa honom på. Och Gud sa det är viktigt. Du kan inte själv bara hitta på någon dag som passar, utan jag har valt den här dagen. Den är helig, du kan inte behandla den på något annat sätt, eller på ett sätt som du själv vill. Utan du behöver behandla den så som jag har sagt. Vilken dag är då den dagen, den sjunde dagen? I Matteus 28, vers 1 så står det att efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Det är intressant. Vilken dag uppstod Jesus på? Ja, 3 dagen efter han dog var det. Men det var faktiskt den första veckodagen. På söndagen. Det är därför vi firar påsken till, ni vet, vi har långfredag. Och sen har vi påskafton och sen är det påskdagen. Så man påminner sig om Jesus uppståndelse. Och det här är faktiskt den orsaken till att den romerska kyrkan valde söndagen. Som representerade, eller som skulle bli den nya heliga dagen. Men enligt Bibeln så uppstod Jesus dagen efter sabbaten. Så utifrån Bibeln så måste vi förstå att sabbaten handlade om lördagen. Den sjunde dagen var den som judarna fortfarande håller idag, lördagen. Däremot så står det om att antikrist skulle tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han skulle sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de skulle ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Så den här antikristmakten skulle förändra på Guds bud. Den skulle förändra på just heliga tider. Heliga tider och lagar. Guds lag är helig. Den enda budordet som handlar om tid är sabbatsbudet. Det här var en förutsägelse om att antikrist skulle ändra på sabbatsbudet. Och det gjorde han mycket väl. Jesus, han gick i kyrkan på sabbaten. Hade för vana att gå i synagogan på sabbaten. Han pratar inte någonstans om en förändring utav dagen i evangeliet. Han säger till och med att förr kommer himmel och jord att förgå för en enda prick i lagen sätts ur kraft. Så han trodde inte att budorden skulle ändras på det sättet. Han uppmanar sin församling att inte år 70 efter Kristus att inte behöva fly på vintern eller på sabbaten. Så fortfarande där så räknade han med att man skulle fortsätta att fira den sjunde dagen. Om man tittar i apostlagärningarna så ser man att de ständigt gick i synagogan på sabbaten också. Och jag hoppas inte att jag blir ovän med er för att berätta det här för er. Det här är baptistpastorn Edward Hiscox som skriver, som predikar om söndagen. Hur kommer det sig? Var kom den här förändringen ifrån? Det är oerhört tråkigt att söndagen anlände brännmärkt med hedendomens stämpel och döpt med solgudens namn när den antogs och helgades av det påvliga avfallet och efterlämnades som ett heligt arv till protestantismen. Det här är bara historia om varför vi gör det här. Det här är traditionen bakom till att vi firar den här söndagen. Det är helt enkelt för att det var solens dag och det passade bra. Man förenade det här hedendomen och kristendomen. Katolikerna, de är ganska stolta över det här. De skriver så här, ganska utmanande. Eftersom lördag och inte söndag anges i Bibeln är det inte märkligt att icke-katoliker hävdar att de tar icke-katoliker som hävdar att de tar sin religion direkt från Bibeln och inte från kyrkan firar söndagen istället för lördagen. Ja, naturligtvis är det inkonsekvent. Men denna ändring gjordes ungefär 1500 århundraden innan protestantismen föddes och vid det laget var sedan redan allmänt praktiserad. Det har fortsatt vanan trots att den vilar på den katolska kyrkans auktoritet och inte på någon bestämd text i Bibeln. Det var den romerska kyrkan som ändrade den här dagen. Det finns ingen text, någon text överhuvudtaget i Nya testamentet som på något sätt stödjer den, inte ens en liten gnutta, söndagshelighållande. Det är endast någonting som kyrkan använder sig utav för att politiskt sett föra ihop, få fler lärjungar in i kyrkan. Berätta för mig.
De säger för att de firar Jesu uppståndelse.
Just det. Det var det jag sa.
Så det gjorde de här apostlarna det också, lärjungarna. men nu står det ju någonting att vi hade samlats på en söndag för att fira Jesu uppståndelse liksom. Men det hade ingenting med den heliga dagen att göra. Det var två skilda saker.
Ja, faktiskt att det finns ingenstans där det står att de firade det för Jesu uppståndelse. Det står att de samlades och bröt bröd på den första veckodagen. Och sen står det att de samlades varje dag och bröt bröd. Och då menar de att ja, så då måste man fira varje dag helig. Om bara för att man bryter bröd på eller firar nattvard på den dagen så blir dagen helig. Ta till exempel den första nattvarden firades på torsdag. Då är det torsdag som borde vara den heliga dagen.
Vissa pastorer till och med så ursäktar sig lite för att de har lördag, men just det här att de firar, de har sabbaten har blivit som till söndag för att det är Jesu uppståndelse. Så de gör det nog bara, tror jag, utan ovan eller van.
Jesus gav ju några exempel på hur vi ska fira hans uppståndelse. Han gav nattvarden och han gav dopet. De symbolerna har han gett. Men han har faktiskt inte gett någon, vad jag vet. Och jag kan ha fel, om du har hittat någon text så visa mig gärna, upplys mig gärna. Men jag vill inte lyfta fram det här för att klanka ner på någon som gör det, som firar söndagen. Poängen är, som jag vill visa här, att det här är, ursprunget är ifrån Babylon. Det är en babylonisk lära. Det är soltillbedjans dag som har kommit in i kristendomen. Och det har ersatt den kristna högtiden. Och de kristna firade sabbat upp till 700-talet efter Kristus. Och sen valdenserna fortsatte med sabbaten. Det har alltid funnits sabbatsfirare på många olika platser i världen. Men huvudsakligen så har den romerska kyrkan, de har förstås sagt söndagen istället. Och därför så har protestanterna också tagit över det som en tradition. Och kanske tänker inte så mycket på varför man gör det. Så jag vill utmana dig till att studera de här sakerna. Snälla, jag älskar er. Bli inte arg på mig för det här, jag är bara en budbärare. Och studera de här sakerna. Ta med det här bladet, studera det här som Berena för att se om det förhåller sig så.
Det som är hemskt är ju att ingenting firas mera. Man arbetar på söndagen, man arbetar på måndagen.
Det är så. Så det är
förfärligt.
Det är förfärligt,
ja. Genom hela historien så har människorna ändrat på vad Bibeln säger. Det är bara så.
Tyvärr, och därför så vill jag kalla till en reformation igen. Jag tror att reformationen tog stora steg, men vi måste fortsätta den. Vi måste gå framåt så att Bibeln och endast Bibeln blir vår auktoritet. Så att vi kan säga ett så säger Herren för allt som vi tror på. Jag tror otroligt få människor har det. Man följer tradition, man följer det som saker har gjorts förut. Men man står inte på ett så säger Herren. Och det är det som jag vill utmana oss alla att göra. Att studera för att vara säkra på att det vi står för, det är verkligen det som Bibeln är. Är det någon som vill anta den utmaningen? Att studera för att verkligen testa så att allt som jag står på är Guds ord. Prisa Gud. Låt oss be. Herre, tack för att du har talat till oss. Tack för att ditt ord har fått tränga in i oss. Och vi ber att du ska tolka dessa ord på rätt sätt till oss. Hjälp oss att förstå vad vi behöver göra också. Vilka steg som vi behöver ta. Ifall det är någonting som du manar oss till. Visa oss, Herre, vad vi tror på som kanske inte stämmer överens med ditt ord. Och tack för att du visar oss bara i kärlek. Du visar oss för att du älskar oss och du vill upplyfta oss. Och du vill att vi ska få en djupare erfarenhet med dig. Tack, Herre, för att du har varit med oss här ikväll. Vi ber om din fortsatta vägledning i Jesu namn. Amen.